Vår planets hälsa är i riskzonen och det ser riktigt illa ut på 7 av 9 områden enligt en ny forskningsrapport. Det handlar om klimatförändring, övergödning, utsläpp av kemikalier och biologisk mångfald bland annat. Och från och med i år så har en gräns passerats även när det gäller hur försurade våra hav är. Men de 2 områden där det ser bättre ut kan väcka lite hopp. Särskilt eftersom det där är internationella överenskommelser som har gjort skillnad. Kanske kan vi hoppas på sådana som fungerar även för de andra områdena. Jag heter Björn Gunnér och med mig här i Vetenskapsradion idag för att prata om det här har jag dig, Albert Nordström, docent i hållbarhetsvetenskap på Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet. Välkommen.
Tack.
Och du har varit med och skrivit i den här nya rapporten som heter Planetary Health Assessment 2025, alltså en sorts lägesbeskrivning över planetens hälsa. Och bakom den här rapporten ligger någonting som heter Planetary Boundaries Science Lab vid Potsdam-institutet för klimatforskning. Och om vi då ska summera läget till att börja med, hur låter det? Hur är läget för planetens hälsa?
Den här rapporten fastställer att vi befinner oss i en planetär nödläge. 7 av 9 planetära gränser har överskridits och trenderna är negativa. Och vi kan säga att vi hotar de här stabila planetära förhållanden som har säkerställt den moderna mänskliga civilisationen som vi har idag.
Och begreppet planetär hälsa, det kan ju låta metaforiskt, men det finns en sorts vetenskapligt ramverk bakom det här och dit hör då de här planetära gränserna som kom 2009. Kan du förklara, vad är en planetär gräns?
En planetär gräns är en av de 9 vetenskapligt identifierade processerna som vi vet är viktiga för att kunna upprätthålla en stabil livsmiljö på den här planeten. Som möjliggör mänsklig välbefinnande, mänsklig civilisation.
Och vi kan väl ta och höra vilka de är. Och det är Anna-Karin Ivarsson som levererar den här uppställningen och även hur det ser ut.
Klimatförändring, fel sida gränsen. Förlust av biologisk mångfald, fel sida gränsen. Ozonskiktets uttunning i stratosfären, rätt sida gränsen. Havsförsurning, fel sida gränsen. Biogeokemiska flöden, alltså fosfor- och kvävecykler, något som påverkar övergödning, fel sida gränsen. Förändrad markanvändning, till exempel avskogning, fel sida gränsen. Färskvattenförändringar, fel sida gränsen. Aerosoler i atmosfären, alltså mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer, rätt sida gränsen. Nya kemiska substanser, till exempel organiska föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och mikroplaster, fel sida gränsen.
Ja, så vad betyder det att en sån här gräns passeras?
Men det betyder att vi kommer in i en ökad riskzon för att destabilisera planeten kan man säga. Vi ser en ökad risk för självförstärkande effekter i klimatsystemet. Vi ser ökad risk att passera så kallade tipping points eller tröskeleffekter där havsisar kan smälta, där regnskog kan förloras i en ökad takt. Och allt det kommer att rubba de här stabila levnadsförhållandena som planeten ger oss människor.
Och havsförsurning då, det är ett område där man har passerat den här gränsen sen förra gången det gjordes en sån här rapport för 2 år sedan. Vad är det som har hänt och vad betyder det här med havsförsurning?
Jo, den stora drivkraften för havsförsurning är fossila koldioxidutsläpp. Haven absorberar en fjärdedel av den fossila koldioxidutsläppen som sker. Och det leder till att kolsyra bildas i världshaven. Och i haven har man massa småorganismer som man kanske inte tänker på så mycket. Som musslor och snäckor och koraller. Och de här spelar en väldigt viktig roll för marina näringskedjor. Så att de kanske inte är så karismatiska i sig. Men om deras hälsotillstånd rubbas så kommer det ha massa påföljande effekter på andra organismer högre upp i näringskedjan som fiskar och karismatiska marina däggdjur. Så det är det man är orolig för när man säger att vi har passerat gränsen för havsförsurning. Det är de här kaskadeffekterna som kommer att drabba hela det marina livet.
Och det som händer, om jag förstår rätt, det är till exempel då att deras förmåga att bygga bra skal försämras när havet blir surare.
Exakt så. Får man mer kolsyra så det blir surare vatten, så kommer de ha svårare att bygga sina kalkskelett. Helt enkelt svårare att försvara sig. De får lägga mer energi på att bygga det här, så svårare att få in föda. Så de påverkas negativt helt enkelt av de här förändringarna.
Och just havet har ju blivit en sorts huvudtema i den här rapporten i år. Varför då?
Det var värt att, tyckte vi, att uppmärksamma havets speciella roll i hela planetens stabilitet i det här årets rapport. Havet har en förmåga att buffra de värsta konsekvenserna av klimatkrisen. Den absorberar nästan all överskottsvärme. Haven absorberar nästan en fjärdedel av all koldioxidutsläpp. Så den spelar en otroligt viktig roll att stabilisera planetens resiliens. Och bör vi tappa den förmågan, och vi börjar se redan nu signaler på att den här förmågan att absorbera värme, absorbera koldioxid, börjar saktas ner lite grann. Och det är ett väldigt oroväckande tecken. För den här förlusten kan ha massa med stora konsekvenser för hela klimatsystemet, längre sikt för matförsörjning och mänsklig välbefinnande i stort.
Och du sa nu att havet var viktigt för jordens resiliens. Och resiliens då, det kan man väl säga är försvarsförmåga, motståndskraft och återhämtningsförmåga ungefär. Och det är också det ordet som finns med i det institutets namn där du jobbar, Stockholm Resilience Center.
Ja, men precis. Och när man pratar på den skalan vi diskuterar nu, planetens resiliens, så är det förmågan för det planetära systemet att kunna fortsätta befinna sig i det här slags jämviktsläge som är väldigt bra för mänsklig välbefinnande, mänsklig civilisation, att kunna utvecklas och kunna hantera förändringar. Men börjar den här förmågan att rubbas, så försvinner den förmågan, och då kanske jorden kommer i ett annat slags mer ogästvänlig jämviktsläge.
Nu är det ju så att det här begreppet planetära gränser, det har ifrågasatts en del av forskare sedan det skapades. Det finns forskare som menar att det går inte att sätta meningsfulla gränser av den här typen, och att det inte heller är forskares roll att besluta om gränser, utan det där är någonting som politiker ska göra. Vad tänker du om det?
Jag menar, koncept inom forskning kommer alltid ifrågasättas av andra forskare, men det vi har sett att planetära gränser som ramverk har genomgått en rigorös granskning flera gånger om i den vetenskapliga litteraturen. Datan blir allt mer övertygande, kunskapsläget blir allt mer övertygande. Så att den här rapporten visar att just nu har vi en väldigt bra bild av var de här gränserna ligger och hur många av dem vi har överskridit.
Och som vi nämnde så finns det då faktiskt ändå två områden där läget ser bättre ut, och det gäller då ozonhålet och halten av partiklar i atmosfären. Det är alltså inte koldioxid då, utan sotpartiklar kan man säga, och annat som har släppts ut. Alltså luftföroreningar brukar vi kalla det där. Och i båda de här fallen så är det då internationella överenskommelser som vi har att tacka för det.
Ja, men precis. Jag tycker det är en sak vi lyfter fram i den här årets rapport. Det är att, precis som du säger, två av gränserna som är kopplade till ozonlagret och luftpartiklar är inte överskridda. Och det är ingen slump. För där har man ju haft internationellt samarbete som Montrealprotokollet som är kopplat till ozonlagret. Eller försök att reglera utsläpp av farliga luftpartiklar på nationell nivå, på regional nivå. Och där har man haft en effekt. Så med internationellt samarbete, med samarbete över politiska gränser, koordinering, så kan man vända negativa trender. Och det är väldigt viktigt att tänka sig när man ser det allvarliga läget vi befinner oss nu. Så är det inte vårt öde att misslyckas med att vända de trenderna. Om det finns en politisk vilja, om vi samarbetar, så kan vi göra någonting åt det.
Och det finns ju då också avtal på gång på flera av de här andra områdena när det gäller artbevarande, biologisk mångfald till exempel. Det finns ett plastavtal på gång, men det går trögt att få det igenom. Den här veckan har vi hört om ett avtal för biologisk mångfaldsbevarande i haven, men där är det bara 60 länder än så länge som har ratificerat det här. Så det går ju trögt att få igenom det, och när det gäller till exempel klimatet då, så finns Parisavtalet, men ja, det verkar inte riktigt gå att hålla utvecklingen sån som Parisavtalet sätter upp att man ska göra. Vad tänker du om det där?
Det är klart man skulle vilja se mycket mer framsteg i hur långt vi har kommit med de här avtalen. Det viktiga är, tycker jag ändå, att målet som sätts för många av de här avtalen är kopplade till de gränserna som vetenskapligt baserad ramverk, som planetära gränser, sätter. Till exempel Parisavtalet har som syfte att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, närmare 1,5 grader. Och det är helt i linje till vad vi har satt för planetens gränser för klimatet i planetära gränsramverket. Så det är ju bra att de målen är ju i linje med vetenskapliga mål. Men sen måste den politiska viljan och det politiska momentum bli mycket högre, mycket snabbare. För vi har inte så mycket tid. Och en sak vi lyfter fram i rapporten är att det finns fortfarande ett öppet fönster för att göra någonting åt det. Men vi måste agera väldigt snabbt. Fossila utsläppen måste minska nu väldigt fort. Inte i framtiden, inte 10-15 år i framtiden. Vi måste restaurera, återställa naturliga ekosystem nu. Inte 10-15 år i framtiden. Och vi måste skala upp och investera i cirkulära system för olika sektorer som matsektorn, vattensektorn och andra naturliga resurser.
När det gäller då de fossila utsläppen så är det ju mycket som ändå pekar åt fel håll. Det finns många länder som säger att de ska öka sin fossilproduktion. Till exempel i USA så är den linjen tydlig, och här i Sverige har vi hört nu att utsläppen faktiskt inte går åt rätt håll. Och det finns ju mycket då som man säger, men vi behöver ändå de här bränslena på grund av läget vi har nu i världen. Och ibland så hänvisar man också till andra kriser som är allvarligare. Hur ska man kunna få de här områdena att prioriteras i en värld där det ständigt händer andra saker som kräver uppmärksamheten?
Jag tycker att ökade utsläpp går helt emot den linjen vetenskapen visar. Den här rapporten, men också andra rapporter från organ som IPCC som fokuserar på klimatet, visar att utsläppen måste minska nu. Det är klart att det kan finnas olika politiska mekanismer med ekonomiska kompensationer. Man kan dela tekniker och sånt för att möjliggöra länder som nu kräver att de måste ha ökat utsläpp för sin egna ekonomiska utveckling för att ändå kunna klara sig. Men det vetenskapen ändå säger är att utsläpp måste minska nu, och de måste minska dramatiskt. Annars riskerar vi för att destabilisera de här väldigt gynnsamma planetära förhållanden som vi har haft under 10 000 år och som har möjliggjort för den här fantastiska mänskliga civilisationen som vi har idag.
Du har ju varit med och skrivit ett kapitel i den här rapporten, och det riktar in sig just på positiva tecken, kan man kanske säga ändå.
Ja, men precis. Vi ville göra en överflygning eller en lägesrapport om hur någonting så abstrakt som planetära gränsers ramverk, en vetenskaplig ramverk, faktiskt används, operationaliseras på marken av olika aktörer, som städer, som länder, som civilsamhället. Vi har inte gjort någon uppföljning eller facit om hur effektiva de här försöken har varit, men vi ville bara visa att det finns ljuspunkter runt om i världen. Det finns en aptit, en ökad intresse av att jobba med såna här ramverk. Och oftast går det här lite under radarn när man pratar om världsläget och sånt. Så vi tycker det är ändå ganska hoppfullt meddelande att det finns en sån här ökad aptit, ett ökat intresse av olika aktörer för att jobba med något som kan se till att mänskliga aktiviteter ändå befinner sig inom planetens gränser.
Och kan du ge några exempel då? Och om vi börjar på global nivå.
På global nivå så är det precis det vi har pratat om tidigare. Man ser att regeringar och internationella avtal använder planetära gränser, de gränser som har satts av vetenskapen, som en slags riktlinje för att lägga upp mål för internationella avtal. Som Parisavtalet är ett bra exempel. Samma sak som Kunming-Montreal-avtalet som är fokuserat på biodiversitet, ett globalt avtal om biodiversitet. Där har man satt som mål att 30% av landets och havets yta ska skyddas fram till 2030. Också det målet är i linje med biosfärsgränsen i planetära gränsramverken. Så det är ju ett gott tecken. Sen sker det ju saker på stadsnivå. Man ser flera städer runt om i världen, som Amsterdam till exempel, som har använt planetära gränser som en slags ramverk för att lägga upp sin urbana planering, stadsplanering framåt. Och sen är det ju många företag också. Jag tror företag är ju en intressant klass av aktörer, för de har ju en otroligt stor påverkan på planetens gränser. Företag genom sin produktion, sin resursanvändning påverkar alla planetens gränser på något sätt. Där ser vi också en ökad aptit, ett ökat intresse av att använda planetära gränser för att sätta vetenskapligt baserade mål på hur de påverkar de här olika gränserna. Och sen använda de här vetenskapligt satta målen för att kunna följa upp och redovisa vad deras faktiska miljöpåverkan är. Så det är jättespännande.
Och när det gäller företag så lyfter ni fram många stora företag, bland dem svenska företag som Ericsson och H&M. Vad är det de gör alltså?
Som sagt, vi har ju inte gått in, vi har ju granskat hundratals olika initiativ på olika nivåer, så vi har inte gått in och granskat enskilda fall. Vi har bara tittat där det har dokumenterats att ett företag eller en kommun eller en civilsamhällaktör har jobbat med planetära gränser. Men de här företagen vet vi då dokumenterat har börjat jobba med planetära gränser som ett strategisk ramverk för att ställa om deras hållbarhetsarbete, för att sätta mer vetenskapligt grundade mål som bygger på de här gränsvärdena, och för att sen använda det som ett ramverk för att redovisa deras miljöpåverkan.
7 av 9 planetära gränser är alltså passerade, konstateras det i den här rapporten. Så om vi ska avsluta, vilken av de här har du störst hopp om att vända och varför?
Så här, jag tror det viktigaste målet, vi kanske ska vända frågan så, de viktigaste målen tror jag är de gränserna kopplat till biologisk mångfald och klimat. Man kan nog säga att de är de två fundamentala gränserna. Där om vi inte ser en omvändning av de negativa trenderna så kommer det bli väldigt svårt att klara av de andra gränserna också.
Och om man ska sammanfatta, vad finns det alltså som ger hopp här?
Jag tycker det som ger hopp är faktiskt det här ökade intresset, ökade aptiten som vi ser från städer, från företag, från olika aktörer i civilsamhället, som hamnar lite i skymundan av det arbete som görs på den högsta politiska nivån. Och det är nog så viktigt att det blir politiska globala avtal, absolut. Men jag tycker den här rörelsen som sker lite under radarn, bland företag, bland städer, kring deras klimatarbete, kring deras försök att operationalisera de här planetära gränserna till deras dagliga verksamheter. Där tror jag, där finns det hopp faktiskt. Och det ger mig hopp också personligen.
Jag vill säga tack så mycket till dig, Albert Nordström, docent i hållbarhetsvetenskap på Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet. Jag heter Björn Gunnér och producent var Lars Broström.